Hej, jag heter Bertil.
Oh.
Hörs jag? Hej, jag heter Bertil och jag är en medkämpe. Nej, medkämpe var ingenting som jag hittade på nu så där, utan det är en identitet som jag har haft i flera år. Det har hjälpt mig mycket att tänka att jag är en medkämpe till er. Och så kan jag se mig omkring på människor som har det jobbigt och kämpar för att få ihop livet på ett bra sätt. Och så tänker jag, ja, det där är också en medkämpe. Och ibland så möter jag folk som är, jag kan uppfatta som lite jobbiga. Då är jag lättare att känna barmhärtighet mot dem genom att tänka, ja, det där är också en människa som kämpar med livet. Och det hjälper mig. Så jag är en medkämpe. Det är en identitet jag har. Jag har andra identiteter. En av de absolut viktigaste, det är att jag är kristen. Och vad det nu innebär. Jag tänkte faktiskt, ni sitter här som åhörare, jag tänkte aktivera er. Ni får antingen tänka för er själva eller prata och tänka samtidigt med de som sitter bredvid er. Ett par minuter så där tänker jag att på den här frågan, om ni skulle välja ut fem ord som enligt er tanke, ert perspektiv skulle beskriva kristet andligt liv. Vilka fem ord skulle ni välja då? Fem ord. Och det kanske inte är, har någon kristen identitet själva, men då har ni ju utifrån perspektivet och det är jätteintressant. Och en del av er vill säkert prata om det, andra vill inte alls prata om det. Är det någon som försöker prata mer så håll upp handen avvärjande bara så slipper ni prata. Men ta ett par minuter från det. Om ni skulle ta fem ord som beskriver det viktigaste för er. Det finns inget rätt och fel här i att vara kristen. Fem ord. Varsågoda. Bra jobbat! Det är härligt att se er. Mycket engagemang och mycket eftertanke. Nu ska jag berätta om mina fem ord. Och det blir min predikan. Den första punkten jag sätter upp, det är kärlek. Ett rätt där, bra. Nej, det finns inte rätt och fel, va? Men kärlek är för mig, alltså Guds kärlek är det mest storslagna i tillvaron. Gud är kärlek. Alltså, det här att alla är vi älskade, alla vi som är här är älskade av en helt ofattbar intensitet. Jag tänker att det är den största energikällan i tillvaron av den Gud som skapat oss. Jag var gift tidigare med Eva som dog i cancer. Ungefär samtidigt som du blev nykter. Och hon märkt av sjukdom så hävdade hon med en fas gång på gång att i alla kyrkor skulle man varje söndag kunna predika om Guds kärlek. Det skulle räcka och bli över. Och jag sa väl då ja. Det är kanske rätt. Men ju äldre jag blir, jag börjar bli lite äldre, ju äldre jag blir desto mer inser jag, ja, så är det verkligen. Kärleken. Den andra som är tätt länkad till det här, det är nåden. Alltså den är så tätt sammanlänkad med kärleken och den är ju ett uttryck för kärleken. Jag tänker att det här är kärleken, så är det här nåden och de hänger ihop. Och det här är grunden för mig. Att den kärlek, förlåtelse och hela paketet som vi får av Gud har ingen som helst koppling till vad vi presterar. Ingen som helst koppling till vad vi förtjänar. Vi får av Gud oavsett vad vi förtjänar. Det är nåd. Ibland så hör jag under kommentaren att alla religioner går ut på samma sak. Och jag har absolut ingen som helst lust eller vilja eller behov av att ge synpunkter på andra religioner. Det är mig fullkomligt främmande. Men jag tänker verkligen att nåden, för i hela världen, nåden är ju en avgörande skillnad. Sen kommer vi till, och då närmar vi oss det här sinnesfrukostjänstens tema, den tredje länken som jag skulle sätta upp. Det är sanningen. Det är inte alltid vi kanske kopplar det som något centralt och viktigt, men det är så viktigt med sanningen. Vi lever i ett tillvaro i ett samhälle där sanningen relativiseras, som man pratar om min sanning. Det finns ett tv-program som heter Min sanning. Vi har en tendens att tänka, ja, du har din sanning och jag har min sanning, och Donald Trump har sin sanning och Vladimir Putin har sin sanning. Men det är ju bara tolkningar och olika perspektiv. Vi måste våga tänka tanken att det finns en sanning med stort S, som i och för sig måste närma oss med ödmjukhet. Och det händer ju sanningen om de stora livsfrågorna. Livet, människan, länken mellan människa och Gud, och hur allting är menat egentligen med det här med livet. Och att utforska den sanningen. Men det handlar ju också, tänker jag, hand i hand om sanningen, mycket närmare sanningen om oss själva. Det som Agneta så tydligt beskrev på ett sätt som fyller med ödmjukhet. Att möta sanningen om oss själva är ju en del av detta. Och den sanningen är ju livsavgörande. Men jag sätter den här länken, sanningen, kopplad till nåden och kärleken. För det är ju så att vi behöver ha nåden och kärleken med oss när vi möter sanningen. Jag tänker att de 12 stegen, tänker jag, handlar ju väldigt, väldigt mycket om att söka sanningen. Gör inte det, ni som kan den djupare än vad jag kan. Från steg 1, att erkänna sin maktlöshet, och så genom hela vägen. Och steg 4 då, gjorde en grundlig orädd moralisk inventering av oss själva. Och 5 då, erkänning för Gud, oss själva och en annan människa, den exakta innebörden av våra fel. Det är ju verkligen att orka möta sanningen om oss själva. Men att möta den sanningen, som sagt, utan koppling till kärleken och nåden kan ju verkligen vara outhärdligt. Vi behöver, när vi kommer hit, så behöver vi kanske den trevande erfarenheten av Guds kärlek, få en liten aningssmak av den. Och vi behöver Guds förlängda arm som vi möter i den kärleksfulla, stöttande gemenskapen. Då kan vi orka möta sanningen om oss själva. Om Jesus sägs att han var fylld av nåd och sanning. Det tycker jag är ett underbart uttryck. Att ha de par orden. En välkänd bibelsammanhang som jag tycker så tydligt berättar om det är ju när han mötte en kvinna från Samarien vid en brunn. har pratats om i många sinnesrukade tjänster säkert. Den här kvinnan var en föraktad kvinna. Hon bar på skam, hon bar på hemligheter. Och Jesus mötte henne och konfronterade henne med sanningen om henne. Men det som var intressant, det är att hon drabbades inte nedslagen av den konfrontationen av sanningen. Utan efteråt så springer hon in i staden och säger, ja men kom så får ni se en man som sagt mig allt jag har gjort. Det är häftigt. Och då har man mött både nåden och sanningen, tänker jag. Och hur viktigt är inte det? Och jag har känsla av att när hon går in där i staden så är jag en befriad kvinna som har mött nåden och sanningen. Och då den här erfarenheten från kvinnan påminner mig om nästa nyckelord. Frihet. Frihet. Jag ser andligt liv som en frihetsrörelse, faktiskt. Det är min erfarenhet också av kristet andligt liv, att det är en frihetsrörelse. Upplevelsen av inre frihet när man har mött kärleken, omfamnats av nåden och kunnat möta sanningen. Så är det en frihetsrörelse. Och det här är inte någonting som man gör på en torsdag eftermiddag, utan det här är ju en livsresa vi pratar om. Ni ska, säger Jesus, ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria, säger han. Bra sammanfattning. En rörelse mot ökad frihet. Och det gäller både den stora livsfrågan att vi söker sanningen om hur det egentligen är tänkt. Och sanningen om mig själv. Det går hand i hand. Rörelse. Pratar vi då om. Förändring, utveckling. Ibland pratar man om likhet mellan tolvstegsrörelsen och kyrkan och historiska rötter. Och Harry skulle kunna prata i 2 timmar om det här. Vi skulle vara fängslade av det perspektivet. Men en likhet som jag älskar i det här också, det är ju just rörelse. Förändring. Vandring. Alltså om de 12 stegen vore 12 punkter... istället, då skulle det skita sig fullständigt. Här har du 12 punkter som du ska följa. Så funkar det ju inte. Men 12 steg, då rör man sig sakta framåt. Och det är samma sak, tänker jag, med ett andligt kristet liv. Att jag rör mig sakta framåt. Den första kristna kallades för vägens folk. Och jag älskar den bilden om de kristna. Jag vill vara en del av vägens folk. Så, var är jag någonstans? 4 länkar. Vi har kommit till friheten. Den 5:e länken. Ja, den är svår att hoppa över faktiskt. Det funkar inte. Vi pratar om vandring, vägens folk. Och då kan man inte göra det utan prata om vägledaren för vandring. Den 5:e punkten för mig är följa. När Jesus mötte människor så sa han gång på gång på gång, följ mig. Han kom inte för att introducera en lära, han kom inte för att introducera en religion, han kom för att säga följ mig. Och det är en stor skillnad. Och det är inte bara så att jag kan visa er vägen, säger han. Han säger ju, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är självaste livet. Så att följa för mig, det innebär att be på morgon, Gud, visa mig din väg. Att läsa Bibeln ensam och tillsammans med andra och be, låt mig förstå hur du har tänkt det hela. Lära känna din sanning och gemenskap. För andligt liv inför mig, det är en sällskapsresa. Och det här är inga modeller som jag snackar om. Det här är förankrat i min erfarenhet, jag lovar er. Det är verkligen förankrat i min erfarenhet. Jag skulle kunna byta ut det här sista ordet följa till den bön som är adventstidens bön, eftersom vi är inne i advent. Adventstidens bön är den kortaste av alla böner, om vi räknar bort den ordlösa bönen. Den ordlösa sucken, den kan ju också räkna. Men börjar vi tala om bön med ord, så är adventstidens bön den är kortast. Advent betyder ju ankomst. Och från alla kyrkor, kristna kyrkor under adventstiden, i bön och i adventsånger som vi älskar, så stiger ju den kortaste bönen som är kom. Och den stiger upp mot himlarymden. Och det mest fascinerande i min tankevärld i alla fall, det är att den inte bara ekar upp, utan från himlarymderna så kommer från Gud samma utrop, kom. Det är Gud kommer oss till mötes. Vi ropar kom och Gud ropar kom och det blir ett möte. Och det är essensen av advent. Det liknar egentligen bilden av den förlorade sonen, om ni kommer ihåg den. Den förlorade sonen som springer i fatt, springer mot sin far och fadern kommer honom till möte, så springer åt andra hållet. En bra bild av advent. Och det är en bild som andas tillit, tänker jag. Och skulle jag ha sagt att man skulle vilja ha 6 stycken länkar här, 6 ord, då hade jag nog lagt till tillit. För att den man följer, den man vandrar med och märker att det blir bra, även om livet kan bli skitjobbigt ibland, så märker jag ändå att det finns en närvaro, en vägledning på något märkligt sätt som gör att tilliten växer. Eftersom jag är den som predikar här, så kan jag ta mig friheten och lägga till den sjätte länken och lägga till tillit. Sen kanske någon av er som är lite teologiskt vandrare säger, ja men börjar inte med tro, eller börjar inte med ordet kom egentligen? Och då tänker jag att ja, det kanske inte är så här det ser ut, utan det kanske är så här. Och då blir det någonting att hålla i. Det var mina nyckelord. Du kanske andra ord, och de är lika mycket värda för dig. Det var mina ord. Gav de dem en slags mening, så tryckte jag upp en lapp med den som ni kan få efteråt om ni vill. Mina 6 ord. Så, tack för att ni sitter kvar.